Den här genren som hemlandssångerna handlar om, det är precis som Marita sa, ibland så skulle man kunna, alltså de har ju ett visst språk och en viss sån här bilder av guldgator och guldpaneler och det är fest och det är jubel och ibland också som en gudstjänst som aldrig tar slut. Och ibland så kan vi känna de här bilderna liksom att de appellerar inte på oss riktigt. Idag kanske. Vi kanske inte längtar efter gator och guld och gudstjänster som aldrig tar slut. Det är andra saker kanske idag. Men precis som du sa, de här sångerna kom till mot en bakgrund av fattigdom, sjukdom, svält och kyla och en tid där det var regeln undantag att hälften av alla barn som föddes inom familj dog. Hur som helst så är det nog så här att det finns en grundläggande tanke hos mänskligheten generellt bland alla människor. Det här tanken på att, ska vi säga, att någon gång få komma hem igen. Att den här berättelsen som på något sätt gör våra liv eller den här världshistorien eller vad det är, alltså alltihopa, både personligt och i stort, att allt det här ska få ett lyckligt slut. Det är väl egentligen det som varenda berättelse handlar om, vad man än läser en bok eller ser en film eller vad som helst, så är det ju liksom samma historia, någonting som börjar bra och så kommer det ett hot och så blir det en kamp och sen så brukar det sluta lyckligt. Och gör det inte det så tycker du var det ingen bra historia riktigt. Jag tror det här har med vår längtan efter någonting fullkomligt och någonting slutligt gott att göra. Och vad nu detta är för någonting, det har varierat, ska jag säga, genom tiderna. Nu ska ni få en liten historielektion om det så att ni är intresserade. Precis i början av kristendomens historia, så här 100 år efter Jesu död och sådär, så hade man inte de här begreppen riktigt som vi pratar om idag. Alltså himlen var inget hinsides långt borta, utan det var den här skapelsen och den skulle då återskapas i ett ursprungligt skick. Och en av de mest kända filosoferna, teologerna, kyrkofäderna, han hette Irenaeus. Han levde ungefär 150 år efter Jesu födelse. Bara. Han skrev en massa böcker. Och han, bland annat en, och den går fortfarande att låna på biblioteket. Den heter Recapitulatio. Och det betyder återställelse. För här bland de här människorna så var det liksom handlade om livet i första hand. Alltså det var frågan om död och liv. Och det som Jesus hade lovat, det var att vi skulle få liv, evigt liv. Och då tänkte man sig så att när Herren kommer, då kommer han att återskapa den här skapelsen. För den såg man inte så i sig som problematisk. Den hade varit ju fulländad. Den hade ju Gud skapat en gång i tiden. Och då var den ju fullkomlig. Till syndafallet kom och förstörde alltihop och så vidare. Så det skulle återställas. Rekapituleras till det gamla som det var en gång. Den här tanken lever kvar i hög grad i de östra kyrkorna. Det vill säga de orientaliska kyrkorna, ortodoxa kyrkorna. Där har man det här tänket lite grann fortfarande. Men här i väst då, så kom det några 100 år senare en man som har fått betyda oerhört mycket för kristenheten i Västeuropa. För då hade ju katolska kyrkan i Västeuropa bildats och där fanns det en man som hette Augustinus. Augustinus är en av dem som, ska vi säga, han har påverkat den västliga kristenheten absolut mest. Han var inte så intresserad av frågan om liv och död och sådär. Utan hans stora dilemma var frågan om rätten. Nu finns ju rätten även med i det gamla tänket. För det står ju så här i trosbekännelsen. Nu ska vi se om vi hittar den. Då står det så här. Att han ska komma tillbaka och döma levande och döda. Det är Jesus, där har vi rätten. Men sen stannar det där. Och sen säger han då att den heliga ande då, det passet är den heliga ande, universella kyrkan, det heligas gemenskap, syndernas förlåtet, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Där är slutklämmen i den gamla tänket. Augustinus, han var inte riktigt nöjd med detta. Hans privatliv var ett katastrof, kan man säga. Och han har också skrivit böcker om det här, och bland annat en som heter Bekännelser, Confessiones. Och den finns också att låna på biblioteket. Jag har ett exemplar hemma på svensk översättning, om det är så. Mycket intressant. Han levde tillsammans med en kvinna som inte var hans hustru. De hade barn ihop. Samtidigt var han trolovad med en flicka som kanske var 12-13 år. Han själv var i 30-årsåldern. Det var ju så på den tiden. Han kunde inte gifta sig med den här kvinnan som han hade familj ihop med. Det hade inte släkten gått med på. Och istället för att behöva välja då, så blev han munk. Och hans stora problem var frågan om rätten. Att ha rätt. Alltså, hur ska rättvisa skipas? Han hade mycket skuldkänslor och han levde verkligen i ett dilemma. Och han skrev, han var professor på ett universitet. Han var jurist, retoriker, oerhört skicklig. Och för i hans värld så gick det liksom inte ihop att den här världen, här skulle liksom skipas rättvisa och bli belöning samtidigt. Han förstod inte det. Men han löste det genom att anamma en annan gammal filosof, nämligen Platon. Och Platon då, vet ni, han hade ju idén om att det här fysiska, det är liksom lite sämre. Det fysiska är liksom en blek kopia av någonting andligt och fullkomligt. Man kan säga så här att det är Platons fel att vi idag värderar intellektuellt arbete högre än fysiskt arbete. Faktiskt, det är det. Augustinus slukade ju Platon med hull och hår, och så tänkte han så här, den här jorden, den kan vi ha och mista, den här skapelsen var det inte så mycket med. Utan istället så sätter vi himmelriket i en andlig tillvaro. Himlen är liksom någonting ovan molnen, bortom det fysiska. Och där får vi vara i en andevärld, liksom lite utan kropp och så där, utan bara det. Och de som inte då har kvalificerat sig för det här, de sätter vi i en annan sån här hinsides verklighet. Och där skapade Augustinus den lära om helvetet som sen har präglat den västerländska historien i hög grad. Hur är det då med oss och det här? Jo, nu ska jag först ta en liten parentes. Vet ni det? Har vi inte Mark Levengood, känner ni till? Han gav ut en bok en gång där han hade intervjuat små barn. Och så ställde han olika frågor till dem och så skrev han ner svaren. Och så gjorde han bara, vilket roliga svar som blev. Och en sån fråga var, vad är en mormor för någonting? Jo, svarade barn, ett mormor, det är en person som hela släkten har kommit ut igenom. Nu ska jag säga så här. Det finns en person som all form av kyrklighet och kristendom har kommit ut igenom när det gäller Sverige och Nordeuropa. Och det är Martin Luther. Alltså det finns ingenting av det som har förkunnats, predikats i den här, i vår kultur, som först inte har passerat Martin Luther. Och det hjälper inte vad ni säger, vilka samfund ni tillhör eller vad det är. Vi är så präglade av Luther som ni kan inte ana. Och Luther, han gillade Augustinus. Och han blev liksom lilla Augustinus nästan, Augustinus light. Så det vi har ärvt med oss i vår historia och begreppsvärd om det här med himlen och så, va? Det har vi fått av Luther och ytterst av Augustinus. Och Platon! Visst är det intressant? Nåja. Men då är ju frågan, hur kommer man till himlen då? Det har ju vi funderat på länge. Eller hur? Och vi har aldrig riktigt säkra, känns det som, sådär. Vår generation som är präglad av den mitten av 1900-talets frikyrkorörelse. Där man hade de här storheterna framför sig. Trots att Jesus har sagt att ni ska inte gå under. Ni ska inte gå under. Det var Jesus lovar, först och främst. Men vi undrar, ja, men hur kommer det att bli då? Hur är detta då? Och ibland har vi varit lite som Marita och hennes godis där. Alltså vi måste gilla samma chokladbit alla. Alltså längtar man inte efter gator och guld, då är det väl något fel. Nu kan jag säga så här att idag finns ju också de här ska vi säga, bilderna, men de är av en helt annan karaktär. Inom psalmvärlden så handlar det mycket mer om vila. Alltså det verkar inte som folk vill dansa omkring på gator av guld längre. Eller vara på gudstjänster som aldrig tar slut. Men man vill vila. Och de som finns även profana och lite halvkyrkliga författare som också getts in i det här. Peter Lemark, Ola Magnell, Lisa Nilsson. Det handlar mycket om vilan och förlåtelsen framförallt. Det är inte så konstigt i ett samhälle där som är så högpresterande hela tiden, där vi måste vara på topp hela tiden och maxa det, va? Vi vill vila och vi känner oss lite misslyckade och då vill vi ha förlåtelse. Det är inte så konstigt. Det finns till och med ganska många människor i Sverige idag som till och med tycker att Buddhas idé om utslocknande är attraktivt. Och det tycker jag är lite märkligt. Men det säger kanske någonting om vår tid. Men som sagt, nu ska vi sjunga vidare. Och så ska vi ta det lite senare om hur det kommer att bli. Mm. Ja, just det. Alltså, vi sjöng ju så väldigt vackert här i början. Och ni vågar naturligtvis inte sjunga med. Det förstår vi. Men det får ni. Och nu kommer vi ha lite mer sådana här glada sånger en stund. Och då tycker vi, kan ni så sjunga med. Ja, som sagt, det här med idén om himlen, det här slutliga, fullkomliga, det varierar som sagt och har varierat. Och vad det blir då? Hur blir det då? Är det här eller där eller på vilket sätt? Ja, men det vet vi ju inte. Vi kan ju inte veta det. Det går ju inte att enas om sånt, för vi tror ju. Och det är väl så att vi får konstatera att det kommer att visa sig. Det ger sig. Och det är väl inte så konstigt. Det här med godiset, det var bra tycker jag. Min fru Eva, hon gillar bara godis med papper på. Jag tycker inte jag har något vidare hålls med papper. Jag vill ta såna här geléråttor, vill jag. Gröna grodor, såna här slämmiga som sitter ihop. Det är grejer det. Men vi är ändå överens om att alltihop är godis. Det är vi. Ja. Jag vet inte hur det är. Jag kommer ihåg min pappa berättade hur det var på om det var 30-talet eller när det var ett allmän semester lagstadgad. Det var inte alla som var säkra på att, att det skulle bli något faktiskt. Man fick ju slita hela året runt. 6 dagar i veckan, 12 timmar om dagen ibland. Ledig det var man bara när man var på dass och då fick det gå undan. Annars blev det inte nådigt. Nej. Skulle det bli semester? Det var den stora frågan. Och många som trodde det, andra trodde inte. Men det blev semester. Och den frågan, det räckte väl så liksom. Vad folk skulle göra på den där semestern, det var väl gatt ointressant. Det jag menar, tillvaron är som den är. Det är precis som i livet. Vissa människor älskar att bo i storstäder. Konstigt tycker jag. Andra älskar att bo på landsbygden där det inte finns gatljus och någonting sånt. Det finns till och med massor med folk som älskar att bo på landsbygden. Och det finns människor som älskar där det är fest. Och där det är högt tempo. Och så finns det människor som bara vill ha stillhet. Och det finns människor som vill ha spänning hela tiden. Och ta risker och utmana. Och andra människor får bara ångest och sånt. Och vill ha lugn och ro. Och ibland varierar ju det här också över tid och ålder. Jag har ju blivit mycket mer så där. Jag vill bara vara i fred nu än vad jag var när jag var ung. Och då kan man undra sig, alltså, hur kan det vara så? Jo, därför att det så ser ju tillvaron ut. Det är givetvis inte så att allting är storstad, allting är landsbygd, allting är öken, allt är spännande, allt är festjämt eller vad det nu är. Det är ju alltihopa och där kan vi ju så att säga var vi kan välja det. Varför skulle det inte vara precis samma sak med evigheten? Det finns säkert gator av guld för dem som vill ha. Det finns säkert gudstjänster som aldrig tar slut som man kan vara med på hela tiden. Men man kan säkert gå ut också om man skulle vilja det. Och så kan man säkert sätta sig vid en skogsbacke någonstans och lyssna på fåglarna. Ja, så här är det. Och personligen så tror jag att Irenaeus och de här gamla kyrkofäderna, de hade en poäng i det. För de såg att den skapelsen, det universum som Gud hade gjort, att det var väl gott nog. Och jag säger som Torsten Åhman faktiskt sa en gång, Augustinus, han var en helt lysande teolog på många sätt. Men när det kom till det där med det här förandligade, de här två destinationerna som han var tvungen, där hugg han i sten. Det var bara Platon alltihopa. Platon. Och jag är benägen att hålla med om det. Så jag ser fram emot någonting som kan vara lite precis vad som helst utifrån det vi är. Och det kanske till och med är så att man kan bo kvar på Kållandsö om man nu gillar det. Jag gör ju det. Framförallt är det ju så här att Jesus, alltså vi undrar liksom hur ska det gå? Och ju äldre man blir, man tycker man desto värre blir det, va? Eller hur? Alltså hur det är, det börjar låta som min pappa och min mamma hör när jag läser nyheter. Men hur har det blivit, säger jag, hur har det blivit? Och mina barn, de är inte så bekymrade utan de kommer ju lösa alla problem. Det tror ju de, det trodde jag också vi med när vi var unga. Så kommer man på att det är som undrar, hur ska det gå? Och vi oroas för våra barn mer än vad de oroar sig för sig själva naturligtvis. Det är så det brukar vara. Och hur ska det gå? Men det är ju vad Jesus säger. Vad säger han? Så älskar Gud världen att han utgav sin enfödde son på det att var och en som tror på honom inte ska gå under. Vi ska inte gå under. Det är liksom själva grundbudskapet. Vi ska inte gå under. Vi behöver inte fundera så mycket på hur mycket guld det är på gatorna och hur mycket harper det finns att låna och överallt. Alltså det löser sig med det. Precis som det löste sig när vi kom till den här jorden. så finns det lite olika miljöer att välja på. Men när den här, ska vi säga, den här scenen kommer, alltså, det tycker jag blir häftigt. För att då är det ju så här, alltså, vet ni vad eftertexter är för någonting? Har ni hört ordet? Eftertexter. Om man tittar på en film brukar det vara så. Så då är det ju så här att då en film då så brukar, alltså, musiken är viktig i film. Musiken är viktig i film. Och då har man ofta har en berättelse, så är det, tar man fram den bästa musiken som finns liksom. Ungefär som vi har försökt att få fram den bästa musiken här idag till det här temat. Så satsar man på det. Och sen när berättelsen är slut, då kommer eftertexterna. Och där står det precis vilka som är med. Och det är massor med andra ord. Och då spelar det musik hela tiden. Och jag tror så här, jag tänker så här lite billigt. Att när eftertexterna går för den här världen. Det är bibliskt. Det står nämligen i Uppenbarelseboken att ska livets bok öppnas. Och den är full av namn. Det ser jag, det är det eftertexterna. Då ska det gå liksom, då kommer eftertexterna. Och då, då är vi med. Vi är med då. Och det kommer att ske till den bästa musiken som finns. Så känner jag. Och vad det blir och hur det blir, det är jag inte så bekymrad över. Men vi ska inte gå under. Och när eftertexterna går så är det till den bästa musiken. För där står ditt namn med.